skulle vilja börja med att läsa ifrån Matteus evangeliets 9:e kapitel. Där står det så här. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det här sammanhanget tecknar en bild av Gud som den som älskar människan. Som känner med dem som han har skapat. Som längtar efter att hela skapelsen ska få upprättas. Där varje människa har samma värde. Och han längtar efter att fler ska följa i hans fotspår. För den här världens skull. Där har vi utgångspunkten för vår korta predikoserie Herde som inleder den här terminen. Och förra veckan så predikade Lina-Li om hur Gud är seendets Gud. Hur han ser på oss med kärlek. Och hur han inbjuder oss att se på varandra på samma sätt. Hur detta blir väldigt konkret i Jesus Kristus. Och när jag har bearbetat den predikan under den här veckan så har jag insett ett eget behov av att skärpa min blick. Att se klarare. Och som ett tydligt uttryck för detta så var jag i fredags och hämtade ut mitt livs första par glasögon. För att skärpa min blick. Så gammal har jag blivit. Så nu är det världspremiär i Johanneskyrkan. Och idag kommer predikan att handla om lyssnandets Gud. Och vem vet, nästa vecka kanske jag kommer med en ny införskaffad hörapparat också. Men jag hoppas att det dröjer i alla fall några år. Vi får se. Vi ska återigen slå följe med Jesus. Och vi ska göra det på den dammiga landsväg som leder till Emmaus. En liten by, ett par timmars gångväg ifrån Jerusalem. Och vi ska göra det samma dag som Jesus har uppstått igen. Efter att ha korsfästs på långfredagen. Ryktet om hans uppståndelse har börjat sprida sig. Men för de allra flesta är det fortfarande bara ett rykte. Ett rykte som det är svårt att förhålla sig till. Alltså, är det ens möjligt? Det är där vi kommer in i handlingen. Och vi läser ifrån Lukas 24, vers 13 och framåt. Samma dag, alltså samma dag som Jesus har uppstått, var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene som hette Kleopas svarade, du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. De svarade, detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar och de fick honom dömd till döden och korsfäst medan vi hoppades att han var den som ska befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick ut i graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Ja, vad är det som händer här egentligen? För det första förstår vi att det här är två lärjungar som är på väg bort ifrån händelsernas centrum. De är på väg bort ifrån Jerusalem. Exakt varför vet vi inte. Men vi förstår att det är med tunga steg som de gör sin vandring. De är sorgsna och det står att de är uppskakade. Uppenbarligen har de tidigare under dagen umgåtts med de andra lärjungarna. Men nu har de alltså valt att lämna gruppen för att ge sig ut på landsbygden. Man kan riktigt ana modlösheten, förvirringen, sorgen. Och hur de upplever att de är som får utan herde. Och inte ens när herden själv slår följe med dem gör det någon skillnad. Det står att deras ögon var förblindade. Var det sorgen som gjorde att de inte såg? Att de inte kunde ta in mer? Ja, vi vet inte. Jesus inleder med en fråga. Vad är det ni går här och talar med varandra om? Och det är också rätt intressant. Han kunde ju lika gärna avslöja allt direkt. Hallå, det är jag. Känner inte igen mig? Alltså, jag kan ta den här stenen och göra till bröd. Jag kan låta den där busken vissna som jag gjorde med trädet. Alltså, vad ska jag göra? Det är jag. Känner inte igen mig? Men han gör inte det. Istället inleder han ett samtal. Där är de två lärjungarna och deras berättelse som hamnar i centrum. Där Jesus är den som lyssnar. Och lärjungarna är de som blir lyssnade på. Att han ens väljer att slå följe med dessa två lärjungar är ju också väldigt anmärkningsvärt. Han hade ju lika gärna kunnat gå raka vägen till översteprästerna. Eller till Pilatus. Eller till någon annan makthavare. För att visa, jag lever. Jag har besegrat er. Ni kunde inte hålla mig tillbaka. Men på uppståndelsens dag så väljer han att istället slå följe med två för oss. I princip okända lärjungar. På en dammig grusväg. Bort från Jerusalem. Och det säger oss något oerhört centralt om Jesu herdehjärta, om hans kärlek och hans omsorg om den enskilde människan, om dig och om mig. Och det är först efter att de har fått dela sin berättelse, sina känslor, som Jesus sätter detta i perspektiv genom att dela den större berättelsen. Och det står att han med början hos Mose och alla profeterna förklarade för dem vad det står om honom överallt i skrifterna. Efter att de först har fått dela sin berättelse. Då och då befinner vi oss på samma dammiga landsväg. Bort från Jerusalem. Bort från händelsernas centrum. Anledningarna kan variera. Sinnesstämningen lika så. Vi kanske känner oss vilsna. Besvikna. Upprörda. Uppgivna eller kanske allmänt trötta på alltihop. Hur reagerar vi när Jesus slår följe med oss? Är det som för lärjungarna att vi inte ens uppfattar att det är han? Eller att vi precis som de närmast provocerat utbrister att du måste ju vara den enda som inte vet vad som har hänt. Du är ju inte uppdaterad. Alltså lärjungarna hade ju faktiskt kunnat avbryta samtalet där och då. Säga att, förlåt, alltså, vi är mitt uppe i ett samtal. Vi orkar inte just nu. Du får ursäkta någon annan gång kanske. Vi behöver tid att smälta det här. Men de gör inte det. Utan de delar istället sin berättelse med den okände medvandraren. De delar sina känslor. Vi är uppskakade, säger de. De sätter ord på det de har varit med om. Och de möter en som lyssnar. Som lyssnar på deras berättelse. En av de vanligaste frågorna i andlig vägledning, det är frågan: har du pratat med Jesus om det här? Har jag delat min berättelse och mina känslor med honom? Har jag låtit mig bli lyssnad på av Jesus själv? För det finns något oerhört viktigt i detta, att sätta ord på sina erfarenheter, att sätta ord på sina känslor. Dels gentemot människor som vi har omkring oss. Dels i mötet med Kristus. Detta att bli lyssnad på. Och det är just det som sker på vägen till Emmaus. Där Jesus bjuder in till samtal. Där han är den som lyssnar. Självklart visste han vad de pratade om. Självklart visste han vad det var som hade hänt. Han var ju med. Det var ju om honom de pratade. Och ändå ställer han frågorna. För att han vet hur viktigt det är att själv få ge uttryck för det man bär på. Att det händer någonting när tankarna får formuleras i ord. Och inom vägledning så är följdfrågan alltid: vad säger Jesus? När jag har pratat med Jesus om det som jag bär på, vad säger han då? Ja, vad säger han? Jag vet inte. Jag vet inte hur det är för dig. Men för mig är det rätt så ofta så att jag kan dela min berättelse och mina känslor både med Jesus och med några människor i min närhet som jag har förtroende för. Jag kan verkligen konstatera att det i sig är oerhört värdefullt. Jag har så många gånger fått erfara hur det är som att närmast fysiskt få ställa av sig en börda bara genom att dela det som jag bär på. Och det är oerhört värdefullt. Men det där att låta Jesus ge sin respons på min berättelse, det händer inte lika ofta. Men det finns något lika viktigt i detta, att låta sig vägledas av andras erfarenheter. Dels hos människor, men framförallt i mötet med Kristus. Detta att lyssna på någon annan. För mig har bibelmeditationer varit ett sådant sätt att träna mig i att höra Gud tala. Att under en dryg halvtimme stanna upp inför en bibeltext. Låta den tala in i mitt liv. Det jag inbjuder Jesus att bli del av det efterföljande samtalet. Och där vi turas om att lyssna och bli lyssnade på. Och när jag ikväll skickar ut min predikan, så kommer jag bifoga en enkel beskrivning av hur du kan göra din egen bibelmeditation över den text som vi har stannat upp inför idag. Och finns du inte med i vårt nätverk, så har jag kopierat upp några exemplar som ligger nere vid mixerbordet om man vill ta med sig en bibelmeditation hem efter gudstjänsten. En annan sån sak som haft betydelse för mig, det är att åka på retreat. Att i avskildhet och i tystnad stanna upp inför det som är viktigast i livet. Att stanna upp inför Gud. Det har blivit en ovärderlig erfarenhet och något som jag återkommande återvänder till. Under fastan var 6 av Johanneskyrkans medlemmar iväg på en prova på retreat som vi anordnade på Vätters hus. Vid Vättern, en fantastisk plats. Och vi har faktiskt redan bokat en ny helg till nästa års fasta för att fler ska kunna delta. Dessutom har mina återkommande samtal med min vägledare Johannes mer än en gång hjälpt mig att urskilja Guds röst. När jag själv haft svårt att göra det. Liksom jag kan förundras över hur jag som lyssnare emellanåt får se hur en medmänniska sätter ord på sina erfarenheter och genom det kan se vägen framåt. Och just vägledande samtal är något som finns möjlighet till här i Johanneskyrkan. Och det är något som vi pastorer ser som en viktig del av våra tjänster. Men viktigast av allt har ändå varit påminnelsen om att den Jesus som kanske är mer påtagligt, för så är det, har kommit mig till mötes i stillhet, också vandrar med mig i vardagen. Ett av de viktigaste orden, det var just Johannes när han sa till mig när jag försökte sortera min tillvaro. Hör du Samuel, du är pappa till 3 barn. Just nu kanske det är din viktigaste gudstjänst. Där möter du Gud. Sökandet efter fördjupning har påverkat mitt sätt att se på tillvaron. Insikten att livet levs där jag befinner mig och inte någon annanstans. Där har bibelmeditationer, retriter och vägledande samtal hjälpt mig att bevara det perspektivet där jag annars kanske skulle ha tappat riktning. Avslutningen av den här berättelsen understryker vikten av att bjuda in Jesus i våra liv. För de här 2 lärjungarna så är det som att samtalet ut med landsvägen inte är nog för dem. Och det förstår vi av texten från vers 28 och framåt. Där står det så här. De var nästan framme vid byn dit de skulle och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa, stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sen låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det, gav åt dem. Och då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem där de fann de 11 och alla de andra församlade. Och dessa sa, Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Fortfarande är det alltså en okänd medvandrare som de ber att han ska stanna i deras närvaro. Om det är av omsorg om honom eller om det är så att han har fascinerat dem så till en grad att de måste höra mer, det framgår inte av berättelsen. Men där i gemenskapen runt det dukade bordet är det som om bitarna faller på plats. När deras gäst helt plötsligt intar rollen som värd. När den inbjudne bjuder dem till bords och ger dem att äta. Och det står att deras ögon öppnades. Plötsligt kunde de sätta ord på sin erfarenhet. Brann inte våra hjärtan när han talar till oss på vägen. Plötsligt får deras liv en radikal vändning. Och trots att det var kväll, trots att de alltså befann sig ute på landsbygden, så bröt de genast upp, står det, Och de gjorde den 2 timmar långa vandringen, förmodligen i mörker, tillbaks till Jerusalem, för att när de kommer fram får höra de andras berättelse och för att dela sin egen. För att lyssna och för att bli lyssnade på i gemenskap med andra. Jag tänker att den här texten utmanar oss i vår efterföljelse. Och den väcker en längtan i mig. En längtan efter att Kristus ska tända den här elden. Där lärjungarnas ord ska få bli våra ord. Brann inte våra hjärtan när han talade till oss. Där vi ännu mer får fascineras av vem Jesus är. Vilken kärlek han har. Vilken omsorg han har. Om oss och om hela sin skapelse. Någonstans anar jag att den här texten vill lära oss att inse vikten av att lyssna. Och att bli lyssnad på. I mötet med Kristus och i mötet med varandra. Och det är min fulla övertygelse att ett liv i Kristi efterföljd utmanar oss att gå just den väg som Jesus själv har vandrat. Där vi emellanåt får lyssna på någon annans berättelse. Någon annans liv ut med vägen. Där vi kanske får vara den som får bjudas in för att komma med bröd. Där vi får vara till välsignelse för andra. Andra gånger kanske det är vi som får bli lyssnade på av någon annan. Där vi genom en medmänniska kan ana en större verklighet. Och i allt detta så vandrar Kristus med oss. Han som inte är långt borta från någon enda av oss. Den Kristus som söndag efter söndag inbjuder oss till gemenskap runt det dukade bordet. Där han vill ge oss av sitt liv för att vi i vår tur ska kunna ge samma liv vidare till dem som vi möter. Och det är honom som vi tillber. Låt oss be. Herre Jesus Kristus. Jag är så tacksam till att du genom ditt liv har visat vem Gud är. Vilken omsorg det finns. Vilken kärlek som ryms. Herre Jesus Kristus, vi vill följa i dina spår. Ge oss mod. Ge oss glädje i att göra som du gjorde. Herre Jesus Kristus, låt Johanneskyrkan få vara en plats där det både finns tid för att lyssna och att bli lyssnad på. Precis som du mötte alla de som kom i din väg. Och tack för att du har allting i dina händer. Även när vi irrar runt så får vi vila i att du har allting under kontroll och du för hela skapelsen till sin fullbordan. Och fram tills den dagen så vill vi hålla oss tätt in till dig. Amen.